Varsågod och sitt. Tack lovsångsteamet. Det är väldigt roligt för mig att få vara tillbaka i Vasa och i Sion. Jag känner mig väldigt hemma här. Min familj känner sig väldigt hemma här. Vi har ett hem i Finland. En församling som är vår hemförsamling i Finland. Och det är denna fantastiska församling. Så det är kul att vara tillbaka. Och i fredagskväll så fick jag vara med på Uprising. Och jag är så imponerad. Jag blir så berörd av att se hur ni samlar så många unga och så många ungdomsledare som brinner för att vara med och föra ut evangelium och bekänna de ungdomar som finns. Som kommer inte bara från Vasa utan från andra platser med en längtan efter Gud. Och jag predikar utifrån Efesebrevet 3:20. Och ungdomarna, försäkta min dåliga svenska, de var så på hugget. Är det någon som kommer ihåg vad som står i Efesebrevet 3:20 som var med i fredags? Det är väl värt en applåd. Och igår förmiddag så hade vi ledarsamling och jag fick förmånen att tala och möta med era ledare. Och det kan ju vara så att ni är hemmablinda, men jag vill bara påminna er och uppmuntra er till vilken framtid ni har i er församling med en majoritet av ledare som är så unga och överlåtna till att bygga kyrka och tjäna Gud på det sättet. Det är imponerande. Så tacka Gud för det och be för era ledare. Jag har också haft förmånen att få möta ett pastorsteam de här dagarna och mött Anders och mött Lilian. Och tack Gud för att han bygger sin församling. Och att han kallar och utrustar sina tjänare till att få komma i funktion. Och att han är trofast. Jag har blivit så uppmuntrad och styrkt av att få möta era ungdomar, era ledare, era pastorer och er styrelse. Vilket team ni har. Yes. Och det som väntar nu på onsdag, så spännande att Gud också reser upp andliga gåvor av äldste till att stå i andlig tjänst i församlingen. Det är fantastiskt. Vasa är en fascinerande stad och jag vet inte om ni har så här fint väder alltid här. Men det är ju inte svårt att gilla den här staden efter den här helgen. Anders och jag satt åt lunch igår på torget och det är bara sprudlar av liv och människor går och så var det någon typ av körfestival eller någonting. Så vi hade live-underhållning, så här, kör efter kör medan vi satt och samtalade där. Fåglarna kvittrar och liksom, träden är gröna och så kommer en kör och sjunger så här också. Det har väldigt mycket med perspektiv hur vi ser på våran stad, eller hur? Man kan lätt se det som är problematiskt och man kan lätt vara upptagen av negativa saker och tala. Men Gud vill att vi som församling ska vara ljus i en mörk tid. Och hjälpa människor att se ljuset. Att vi också ska komma med hopp till denna staden. Och söka den stads bästa dit Gud har ställt oss. Så att vi ber för staden, betjänar staden och bidrar till det som är gott i staden. Och att församlingen blir förknippad med hopp, med ljus och med det som är gott för staden. Fortsätt att sprida ljus, fortsätt att sprida hopp, fortsätt att göra gott och fortsätt att be för staden. Ni är inte bara en församling för de som samlas i kyrkan. Ni är en församling i staden, för staden. Och Gud har gjort mycket genom historien. Men han vill och kan göra mycket mer genom er om ni öppnar er för honom. Så är det mors dag idag. Grattis till alla mödrar. När vi läser i Bibeln så är väl ändå Jesu mor mödrarnas mor. Kan man säga så? Vilket exempel hon är i en ödmjukhet av att som ung människa få ett tilltal ifrån Gud om att hon ska få föda världens frälsare, konungas konung och herras herre. Ängeln kom till henne med ett ord och hon säger, hur i hela världen ska det gå till? Kanske inte riktigt så sa hon, men hon sa, hur ska det gå till? Då svarar ängeln, den heliga ande ska komma över dig och du ska bli havande. För människor är det omöjligt, men för Gud är ingenting omöjligt. Och det står att hon bevarade det i sitt hjärta. Jag vill uppmuntra alla er mödrar att söka Gud så att ni får höra från Gud vad Gud säger till er om era barn. Så att ni får bevara era hjärtan vad Gud har sagt om era barn. Och det som ibland verkar omöjligt, så blir du påmind om att för Gud är ingenting omöjligt. Och den heliga ande vill ge er kraft att få se Guds löften och Guds tilltal för era barn nå sin fullbordan. Om du är här som ännu inte har fått barn men önskar att få barn, så läser vi i Bibeln och vi kan bli uppmuntrad av att några av de mest starka exempel på kvinnor i Bibeln var kvinnor som inte kunde få barn. Sara, Hanna som fick Samuel, Elisabet som sen fick Johannes döparen. Gud hör bön. Gud svarar på bön och Gud kan ge. Ibland tar det lång tid. Sara fick vänta länge. Hanna, hon grät bittert och bad till Gud. Och Elisabet kunde inte förstå eller förklara varför hon inte kunde bli havande. Men i rätt tid så blev hon havande och födde Johannes döparen. Så jag vill även uppmuntra dig som idag kanske bär på en smärta eller det är en längtan efter att du också ska få bli en mor. Hämta tröst och styrka och uppmuntran av Guds ord och de människor i Bibeln som på ett övernaturligt sätt också fick höra Gud svara och ge dem ett barn. Jag vill tacka er som församling för att ni står med mig och min fru och mina barn i det som vi gör i Sankt Petersburg i Ryssland. Vi har bott 14 år i Ryssland och vi har snart bott 8 år i Sankt Petersburg. Denna fantastiska stad som är större än hela Finland i sitt antal med invånare. Gud har lagt en kärlek och en nöd och ett hjärta för Ryssland över våra liv. Och vi tror nog att det är en del av vårt livskall. Vi kom dit och var med och startade en församling. Och vi har en enkel bön och längtan efter att Guds rike ska komma. Hans vilja ska ske och hans namn ska bli ärat i och genom oss. Och att vi ska få vara med och resa upp ledare, lokala pastorer och ledare som kan ta vid i församlingen och sen i sin tur starta nya församlingar. Och vi är en del av pingströrelsen i Ryssland. Och jag, den här veckan var jag i gemenskap med samfundsledningen i pingströrelsen i Ryssland. Och Edvard Grabavenko som är pastor i Perm i Ryssland och ansvarar för pingströrelsen har ett ansvar för 3200 församlingar i Ryssland. Och de senaste 7 åren har man startat 1370 nya församlingar i Ryssland. Och trots att det finns utmaningar och begränsningar så hindrar det inte evangeliet och så hindrar det inte elden att spridas ut till städer och till byar och att nya församlingar startas och evangeliet går fram. När ni är med och ger så generöst till oss, och när ni är med och ber för oss, så är ni med i att vara med och utbreda evangelium i Sankt Petersburg och i Ryssland. Och jag är väldigt fokuserad på att bakom kulisserna träna pastorer och ledare och predikanter. Och Gud har varit med och varit med och rest upp. Det är en så inspirerande och så belönande att se människor som tar steg i tro. Det har inte varit lätt, men det har varit rätt för oss att vara där. Och ni behöver veta det, att era böner och ert stöd gör skillnad under ganska krångliga omständigheter många gånger. Så fortsätt gärna att be, och kom gärna och hälsa på. Det finns flera som jag ser här som har varit och hälsat på, och jag tror att de som har varit har någonting gott att säga om Sankt Petersburg. Många gånger har man förutfattade meningar eller gamla bilder av ett Sovjet som inte är alls likadant som det nya Ryssland och Sankt Petersburg framförallt som idag finns. Var gärna med och be för vår familj och för min fru som behöver helande och hälsa och kraft för att vi ska orka med det som är vårt uppdrag med skola, med företagande och med kyrka. Be för församlingen som vi har startat i Sankt Petersburg och för de församlingar som finns i Ryssland. Tack för att ni finns med. Nu ska vi gå in till Guds ord, och jag ska predika för er det som ligger på mitt hjärta idag utifrån apostlagärningarna. Och vi ska inte gå igenom 28 kapitel i apostlagärningarna. Men Bibeln för oss är ju en mönsterbild och en måttstock för vad det kristna livet och församlingslivet kan vara. Och det är viktigt för oss att vända tillbaka till den mönsterbild och den måttstock för att liksom stämma av hur står det till med oss i vår församling i förhållande till det som Gud har tänkt för oss från församling. Vi ska läsa några bibelord om det som präglade församlingen från allra första början. Och så ska vi tala om tre punkter som har med kraft att göra. Kraften i evangelium och kraften i bönen och kraften i den heliga ande. Någonting som Gud vill ska prägla vår församling än idag. Och vi börjar med att läsa ifrån apostlagärningarna det andra kapitlet. På pingstdagen så står det att den heliga ande föll. Och Petrus gick fram och predikade. Och när de hörde Petrus förkunnelse så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Detta är någonting oerhört centralt för oss som församling än idag. Att vi lever med att förkunna evangelium och ber Gud om att han genom den heliga ande överbevisar människor om synd. Inte så att vi frågar oss vad ska vi göra för att andra ska bli frälsta, utan att vi predikar frimodigt evangelium om Jesus så att det träffar dem i hjärtat och de frågar: vad ska vi göra? Och att vi då är tydliga med att man behöver omvända sig och man behöver låta döpa sig i Jesu Kristi namn så att våra synder blir förlåtna. Då får man den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Herren tar initiativet och Herren kallar människor i Vasa och i den här bygden. Det gäller oss och våra barn, men det gäller också dem som är långt borta. Men Gud är nära dem. Vi läser vidare från Apostlagärningarna 2. Nästa vers. Någonting som präglade den första församlingen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. När detta är centralt i vår församling, då är vi på rätt väg. Man behöver ha de här checkpoints under resan för att stämma av. Lever vi som församling i enlighet med Guds ord? Och är det likheter, det som präglade dem, präglar det oss? Undervisningen, gemenskapen, nattvarden och brödsbrytelsen och bönerna. Vi läser vidare från Apostlagärningarna 2. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Låt det bli vår bön att det ska man säga om Sion i Vasa. Att var dag så höll man troget och enigt tillsammans. Och i hemmen så bröt de bröd och delade måltid med varandra. Hur? I jublande och innerlig glädje. Låt det vara mycket glädje i er gemenskap när ni möts i hemmen. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Tänk om Sionförsamlingen här skulle få vara med om att under 2018 365 nya medlemmar kom till tro. Var dag någon ny som lades till skaran som blev frälsta. Det är en nytestamentlig församling. Låt oss inte förvänta oss utifrån vår erfarenhet, utan låt oss förvänta oss i enlighet med det som var församlingen från allra första början. Nu ska vi gå vidare och tala om tre punkter som vi ser präglade församlingen i apostlärningarna. För det första, kraften i evangeliet. Evangeliet som är Guds kraft till frälsning. För det andra, bönens kraft till befrielse. Och för det tredje, den heliga andes kraft att bli vittnen. Och när vi tittar på evangeliets kraft till frälsning så ska vi gå till Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet. Här är det Petrus som trots att Jesus har talat till dem om att de ska gå med evangelium till hela världen, till alla folk och till alla nationer. Och att han än en gång har påmint om att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över att vittna om mig i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Och ändå så hade det liksom inte trillat ner att hedningar, de som inte var judar, kunde också få höra och få tro. Men nu har det hänt att Gud har övernaturligt talat med Petrus och de har kommit och hämtat oss honom och de är nu hemma i Corneli hus. Och han som inte är en jude, Petrus har lite obekväm, för han borde egentligen inte umgås med dem och borde egentligen inte vara hemma hos dem. Men när han är hos dem så börjar han tala. Och det här är vad han säger. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med en helig ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i Jerusalem. Vi fortsätter att läsa. De hängde upp honom på trä och dödade honom, men Gud uppväckte honom på den tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack med honom efter att han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Amen. Och så faller den helige ande och folk börjar tala i tungor. Vad är evangelium? Detta är evangelium. Detta är de goda nyheterna om Jesus Kristus som kom, som gjorde gott, som botade sjuka, som dog på ett kors och uppstod på tredje dagen enligt profeterna i Gamla testamentet. Och nu har han befallt oss att gå ut och förkunna att den som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Ibland kan vi tycka att det är lite krångligt, men det här är väldigt tillgängligt. Det är väldigt enkelt och det är väldigt kraftfullt. Om du längtar efter att få uppleva kraften i evangelium, så måste evangelium få hamna i rätt miljö. Bland någon som längtar efter att få höra det. För när evangelium kommer i kontakt med ett längtande hjärta, då kommer kraften att förlösas. När ett hjärta tar emot och tror, då förvandlar det, då befriar det och då frälser det människor från synder. Och vi blir förlåtna och vi blir frälsta och vi blir fria. Ibland så är vi i kyrkan och så är det liksom som vi undrar, men vi ser inte något speciellt ljus av evangelium. Men ljuset hör hemma där det är mörkt. Om du samlar salt på en hög, då blir det alldeles för salt. Men om du sprider ut saltet där det kan lite grann så här strö på, så kan det göra att köttet smakar mycket godare. Vi behöver vara där vi behövs. Och evangelium är ju kraft till frälsning för den som tror. Och om vi vill uppleva mer av evangeliets kraft, så måste vi våga ta steget ut som Petrus, att komma i miljöer där vi inte riktigt är bekväma eller känner oss riktigt säkra på om det här är okej. Och så möter vi längtande och hungrande hjärtan och så börjar vi tala. Om vi då kan evangelium och delar det, så ska vi få se att Gud bekänner sig till sitt evangelium och kommer med sin kraft. Den andra punkten. Det finns kraft i bön till befrielse. Vi läser i det 16:e kapitlet, och nu ska inte jag läsa hela det här sammanhanget, men i Apostlagärningarna 16 så har Paulus och Silas predikat och varit med och befriat en människa, och för detta har de hamnat i fängelse. Och de fick många piskrapp och de sattes längst in och de sattes fast som värsta kriminella. Och vi läser att när det var midnatt så började de lovsjunga Gud och prisa honom. Detta är någonting som de sitter fast. De är piskade och de är slagna. Och mitt i natten så börjar de prisa Gud. Och när de prisar Gud så kommer den änglarna ner och dansar på taket på fängelset. Det är min fria översättning. Dörrarna slås upp och bojorna brister och de är fria. Fångvaktaren blir så nervös över det som händer så han är tacken, nu har jag förlorat alla fångarna och jag som är ansvarig. Han är beredd att ta sitt liv och så ropar de och säger, gör inte det, vi är alla kvar. Och den friheten som kom genom bön och den kraft som kom genom bönen, det gjorde också att de blev överbevisade. Och de fick tala evangelium till dem och hela familjen fångvaktare blev frälsta och blev döpta den kvällen. Vi läser också på andra ställen om hur Petrus fängslades och församlingen bad. Och dörrarna slogs upp och han kunde gå rakt ut ur fängelset. Han sökte sig upp till församlingen och de knackade på dörren men ingen ville öppna för de var så upptagna och be för att han skulle bli fri från fängelset. Så till slut så var det någon kvinna som hörde att det var någon som knackade så de öppnade. Men de stängde igen för de kände inte igen honom och sa, vi håller på att be för Petrus som är i fängelset. Det är bra med bön, men det är ännu bättre när vi sätter tro till vår bön och att Gud faktiskt hör oss när vi ber. Och att det finns kraft till befrielse i bön. Jag var med om en bilolycka i Ryssland för många år sedan och hamnade i häkte i väntan på utredning och rättegång och polisförhör och grejer. Och jag blev anklagad för att vara skyldig, men jag var inte det. Och till slut så blev jag också i domen bekräftad som helt oskyldig i denna oerhörda, hemska olycka. Men så ber de i Sverige för mig när jag sitter där häktet och de hade fått information att man kan sitta där i 6 månader i väntan på att få beskedet att du är fri och gå nu. Allt är bra. Nästa dag så när de bad så fick min fru och andra i Sverige det här ordet till sig om Petrus att de bad för honom och så öppnades dörrarna och så fick han gå rakt ut. Nästa dag, efter en natt, så kommer det någon med högre rang in till arresten och ger order om att jag ska befrias och jag ska köras till finska gränsen och föras över gränsen ut i frihet. Och det var, jag såg vem det var. Det var någon rikt med många såna här hög rang. Och de fixar chaufför och kör mig 20 mil från Murmansk och upp till Ivalon. Och när jag kommer över till gränsen i Finland så ringer de från ryska sidan och säger, vi ber om att begära att få tillbaka Andreas. För det är något misstag som skett. Vi vet inte vem som har gett befallning om att han skulle frigöras. Det finns ingen sån person, säger de. Det är något fel som har skett. Och så ordnade Gud så att jag fick komma ut i frihet. Och medans det var rättegång och hela processen pågick i flera månader så var jag i frihet i Sverige. Och svenska ambassaden och svenska polisen fick vara med och övervaka så ingen korruption var. Men Gud svarade på bön. Det är så uppmuntrande att höra att ni är en bedjande församling. Gud hör bön. Gud svarar på bön. Och det finns kraft i bön till befrielse. Och ibland så kan det vara så att vi fysiskt sitter fast. Och Gud kan på ett övernaturligt sätt skaka det som fångar oss så att vi kan bli fria från bojor. Och dörrar kan öppnas och vi kan gå ut i frihet. Det kan också vara själslig begränsning och någonting som har bundit oss och fångat oss. Det är många som är i fysisk frihet men i själslig fångenskap. Det är bättre att vara i fysisk fångenskap och själslig frihet om man måste välja. Men även om du skulle vara så i fysisk fångenskap så kan Gud sätta oss fria. Det finns ingenting som han inte förmår. Jag vill uppmuntra er att bli ännu mer frimodiga i era böner. Och att ni ska vara med och se omöjliga fall förvandlas och befrias genom bönens kraft till befrielse. Vad är det mest omöjliga som du kan tänka dig som finns i Vasa? Vem är den mest svåra personen som du skulle kunna tänka dig att han kommer väl aldrig att bli en troende eller kristen eller hon? Börja be att Gud genom bönens kraft ska vara med och befria och förvandla. För Gud är ingenting omöjligt. För det tredje och det sista. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samaria gräns. Hela apostlagärningarna. Jag har fått bestämma så hade jag inte kallat det för apostlagärningar. Jag hade kallat det för den helige andliga gärningar. För den helige ande kommer med sin kraft till enkla, vanliga människor som får vara med om övernaturliga kraftgärningar. En sån person som Gud använde, som vi läser om i apostlagärningarna 8, det var Filippus. Han var diakon och avskild för att hjälpa till med borden. Och så står det att han gick ut och predikade. Och vi ska läsa vad som står i den 5-8 versen. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg de tecken han gjorde, från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop, och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Detta är vad som händer när vi kombinerar evangeliet om Jesus Kristus och den helige andes kraft att vara hans vittnen. Filippus förkunnade, och när de både hörde och såg de tecken. Gud, låt oss få vara med om att människor får både höra och se tecken. Och att de som är bundna med onda andar får bli fria, och de som är lama och halta får bli botade. Och att det genom den helige andes kraft och förkunnelsen av evangelium leder till stor glädje i staden. Det finns ett före och efter korset. Vi räknar hela vår tidsräkning före och efter korset. Det finns ett före och efter frälsning. Det finns ett före och efter dopet i vatten. Men det finns också ett före och efter dopet i den helige ande. Som en separat och enskild upplevelse där vi redan har den heliga ande genom frälsningen, men där den heliga ande bekläder oss med kraft och döper oss i helig ande och eld, så att vi får en ny frimodighet. Där trots vår personlighet, trots vår finska eller svenska eller ryska återhållsamhet och försagdhet, och där vi känner oss inte självklart så frimodiga att tala om Jesus, så gör den helige ande oss till frimodiga vittnen. Och han ger oss kraft att vara med och bevisa för människor med tecken som kan både höras och synas. Det finns ett övernaturligt äventyr i den helige ande för oss. En vers till, det sista som vi ska läsa om Filippus. Låt oss titta på det. Också det 8 kapitlet. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Den heliga ande vill och kan tala till oss och ge oss detaljerade instruktioner om hur han vill använda oss. Stå upp, då står vi upp. Gå ut mitt på dagen, när mitt på dagen. Längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Väldigt detaljerat. Och sen står det, den ligger öde. Ibland när Gud talar så it doesn't make sense. Så det är tydligt, det är konkret, men man förstår inte riktigt vad som är på gång att hända. Men vi får inte mer instruktioner om vi inte lyder med de instruktioner som vi redan har. Vi måste våga ta ett steg och göra det han ber oss och pröva och se. Det värsta som skulle kunna hända var ju att det inte var Gud, utan var bara du som trodde att du hörde någonting. Och så står den där ute på gatan där alldeles öde. Och efter ett tag konstaterar det var nog bara jag. Och så lär vi oss genom det. Men för Filippus så var det Gud som har talat. Han reste sig och gick. Vi behöver ge respons när Gud talar. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Henne känner ni väl till? Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Nu fick vi kontexten för nästa instruktion. Enligt traditionen så var det denna personen som när han tog emot Jesus och blev döpt som fick föra evangelium till hela Etiopien. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Gud vill använda oss för ett övernaturligt äventyr och leda oss ibland ut på det som verkar konstigt till människor som Gud har förberett, som har en längtan och som har frågor. Och när vi kommer dit Gud har bett oss, så får vi gå fram till människor och hålla oss nära. Filippus skyndade fram när han hörde honom läsa profeten Jesaja. Frågade han så pedagogiskt. Han började ställa frågor. Förstår du vad du läser? Sitter du på tåget ner till Helsingfors och så har Gud arrangerat att han som sitter jämte dig eller den personen är någon som öppnar en bibel och börjar läsa. Det är ju knappt att frikyrkofolk vill öppna sin bibel och läsa på tåget. Så kan man känna, här är Gud på gång. Så kan man fråga, förstår du vad du läser? Mannen svarar, hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? Och så leder Gud Filippus till att leda honom till frälsning. Och han får bli döpt och hans liv blir förvandlat. Han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Och så läser de från Jesaja. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och så blev han döpt. Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt, säger han. Han var verkligen redo den här killen. Och han befallde vagnen att stanna och både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet. Och Filippus döpte honom. Det borde inte vara några frågetecken vilken typ av dop man höll på Bibelns tid när man läser både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet. Och så döpte han honom, så står det, när de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Sen läser vi ingenting mer om Filippus. Han skulle kunna skriva en bok om hur man flyger i en helig ande. Han skulle kunna bli liksom känd och vara med i alla tv-program resten av sitt liv. Han var en ödmjuk tjänare som var villig att lyssna och lyda och gå. Gud har ett äventyr för dig och mig i den heliga ande. Det finns kraft för oss som församling i evangelium. Men evangelium är som dynamit. Det gör ingen skillnad om man inte tänder på det, om det inte hamnar i rätt miljö. Det behöver ut bland människor som längtar och som sätter sin tro till evangeliet. Då frigörs kraften. När vi ber så frigörs kraft till att befria människor och lösa bojor. Och den helige ande ger oss kraft att bli hans vittnen. Och vill leda oss likt Filippos, ge oss detaljerade instruktioner. Och när vi lär oss att lyssna och lyda och gå, så får vi vara med om ett äventyr där vi får ledas till människor som väntar och har frågor. Och är öppna. Det är vad Gud har för oss som församling. Ska vi stå upp tillsammans? som avslutning, jag kan be att få någon som spelar på pianot. Du kanske kommer förväntan av att nu ska det bli något spektakulärt idag. Eller någonting riktigt motiverande. Min bön är att detta som är så enkelt och centralt ska få bli centralt och levande för oss i våran vardag, i våran församling. Att evangelium är någonting som är väldigt nära och väldigt levande. Och att vi gång på gång får erfara kraften i evangelium till frälsning i Vasa. Och att vi än mer får vara med och se kraften i bön till befrielse. Där Gud griper in på övernaturligt sätt i omöjliga situationer. Och vi får göra mindre i vår egen kraft. Och mera i den heliga andes kraft. Redan idag och redan imorgon vill Gud tala till dig. Och börja ge dig instruktioner och vägleda dig. Till människor som längtar och som är redo. Det är inte så tungt. För hans ok är milt och hans börda är lätt. Och han vill leda oss ut i det som han redan har förberett för oss. Jag vill göra en inbjudan idag. Det finns förebedjare som är redo att be för dig. Om du längtar efter att få bli en kanal för evangeliets kraft. Och få sitta ner med människor som är öppna och längtar efter frälsning, förlåtelse och försoning med Gud. Kom fram så ska vi be för dig. Om du längtar efter att få uppleva mera kraft i bönen, så kom fram så ska vi be för dig. Och om du längtar efter ett äventyr i den heliga andens kraft till att få bli hans vittne i din vardag, på din arbetsplats, i din skola, bland dina vänner, så vill Gud börja tala till dig och leda dig och använda dig till att betjäna människor och leda dem till Jesus. Och om du inte har ett specifikt behov just nu, så kan vi som församling vara med och be att vår församling här, att det som präglade apostlärningarna ska också få prägla oss. Att det ska få präglas av kraft i evangelium och kraft i bön och kraft i den heliga ande. Tack Herre för ditt ord. Och jag ber att du ska fortsätta att tala till oss. Beröra och betjäna oss genom ditt ord. Fortsätta att bygga din församling.